Ska vi se. Så ja, jag heter alltså Fredrik Nyman. Jag kommer från ett företag som heter Packet Front. Och innan jag går in på min presentation tänkte jag bara kort tala om vad Packet Front är. Vi är ett svenskt företag som bildades 2001. De som jobbar där har sin bakgrund framförallt i bredbandsbolaget och Cisco. Men jag själv och många andra har även jobbat på Tele2 och byggt nät, tjänster med mera. Vi tillverkar accessroutrar och hemmaswitchar för bredbandsnät. Och vi har dessutom ett prisbelönt provisioneringssystem för den här typen av produkter. Jag är här för att prata lite grann om regional samtrafik, vad om det behövs och i så fall hur man kan åstadkomma det. Och när man då pratar om en region så är det viktigt att definiera precis vad det är. Talar man med folk ute i omvärlden så kanske de skulle tycka att Skandinavien är en alldeles utmärkt region på internet. Men jag menar någonting som är mycket, mycket mindre. Exempelvis norra Sverige som jag också råkar ha mina rötter i. Därför jag valde det exemplet. Tittar man på hur trafiken ser ut på internet idag och jämför det med hur det såg ut för några år sedan, 95, när internet började ta fart, så har vi sett en tydlig tendens av att från att det varit mycket information, content, internationellt, allt mer hämtar vi då lokalt, eller rättare sagt nationellt. Och det är inte så konstigt eftersom vi föredrar information som är på vårt eget språk och vi föredrar information som är relevant för oss. Den här utvecklingen från internationell trafik till nationell trafik, den sprider sig nu allt mer vidare till lokal trafik. Om vi tar några år sedan så fanns det egentligen bara Aftonbladet på internet i Sverige som levererade färska nyheter. Idag så finns i stort sett varenda lokaltidning på nätet med mer eller mindre färska nyheter. Annat innehåll, lokala hemsidor, det lokala hockeylaget, kommunal information och så vidare. Det är typisk information som riktas till folk som finns inom ett begränsat geografiskt område. Sen har vi också fått bredband i våra bostäder. Och tillgången till bredband gör att vi använder nätet på ett helt annat sätt idag än vad vi gjorde för på den tiden när det var uppringda anslutningar. Har man tillräckligt mycket bandbredd hem, kanske en fast anslutning, kanske med en publik IP-adress, så genererar man innehåll. Det kan vara det som är mest populärt just nu, då, file sharing och peer-to-peer networking, men även webbkameror, spelservrar för att vill lira lite Quake eller Counter-Strike med sina polare. Vad händer då om man befinner sig långt ut i landet och man vill köra ett spel med en polare som bara bor några hundra meter bort? Eller om jag är ett företag som vill leverera en tjänst som kräver en bredbandsanslutning? Ja, här i Stockholm är inte det något större problem, för här finns den stora knutpunkten som i princip alla kör trafik via, den nationella knutpunkten DGX. Men är vi 100 mil härifrån, eller 86 för att vara mer exakt, då är det inte lika roligt. Trafiken från mig till en kund eller en polare som tillhör ett annat nät måste passera via knutpunkten här i Stockholm. En nätt omväg på 160 mil. Ni kan ju tänka själv om ni skulle åka till ICA-butiken ett par kvarter bort för att köpa lite mjölk och behöver åka via Sundsvall härifrån. Det skulle vara helt orealistiskt, men det gör vi idag med våra IP-paket. Det innebär alltså att vi har väldigt mycket trafik i stamnäten mellan städer som transporteras helt i onödan. Och det är naturligtvis en kostnad och den kostnaden hamnar i slutändan på oss som konsumenter. Vi har idag ett antal knutpunkter för nationellt utbyte av trafik mellan operatörer. En variant då, när jag jobbar på Tele2 så jobbar jag inom Swedish Operators Forum, ett svenskt operatörsforum i arbetsgruppen för knutpunktsrouting, där vi tittar just på hur ska man åstadkomma samtrafik spritt ut i landet. Och idén var ju då att titta på den här tekniken som vi har idag med knutpunkter, där man har en gemensam infrastruktur i mitten, en gigabit Ethernet switch eller någon typ av gemensamt media där operatörer har möjlighet att ansluta sig. Att man sprider det till fler än de fem punkter, fyra, fem punkter var det för något som vi har idag. Knutpunkten är en plats för trafikutbyte. Idén är, teorin är i alla fall att operatörer kan ansluta sig till en sån här knutpunkt för att byta trafik, routingutbyte och därmed trafik. I praktiken så är det dock politik som spelar väldigt stor roll. Vissa operatörer vill inte prata med andra operatörer för att man anser att den ena operatören är för liten eller att man inte vill främja konkurrensen, det vill säga man vill inte ge hjälp åt en uppstickare. Och det gör att i värsta fall så den här trafiken som vi byter i Stockholm, den byts egentligen inte i Stockholm, den byts i London eller ännu värre borta i USA. Men idén i alla fall, om vi kan ta knutpunkter och övertala operatörerna att det är en bra idé och sprida dem ut i landet, vad händer? Vi kan titta på ett existerande exempel på en sån här knutpunkt uppe i Umeå. Den har funnits ett antal år, sedan 1996, som heter Nare Nord. Principen här är ganska enkel. Vem som helst får ansluta sig och det är fritt fram och byta trafik. Man har inte valt en komplicerad metod med BGP-peering och så vidare, utan man kör en ganska enkel routinglösning där. Sen finns det då en tilläggstjänst om man vill som företag i Umeå. Man köper en anslutning till knutpunkten och kan också köpa till access till internet. Men det är inte nödvändigt. Det räcker med att köpa en anslutning om man vill byta trafik lokalt. Typ exempel på är till exempel ett tryckeri som har kunder som skickar stora filöverföringar varje kväll, varje för tryckning. En exempel på en kund som har väldigt mycket lokalt trafikutbyte. Och hur funkar det här? Det här är lite trafikstatistik och det kanske syns lite dåligt exakt vad som står. Men den högra grafen, den här, visar mängden trafik som går över den här internetanslutningen till knutpunkten. Och vid den här tidpunkten när jag plockade grafen så låg den trafiken på ungefär 100 megabit. Det är den trafik som passerar knutpunkten på väg till eller från internet. Den vänstra kolumnen visar det totala trafikutbytet på knutpunkten. Den är 1 gigabit. 9 av 10 paket som går över den här knutpunkten är lokaltrafik. Nu är det inte så att alla de operatörer och organisationer som står här kör sin internettrafik över internetsladden till knutpunkten. Bredbandsbolaget, Telia, Sunet inte minst har ju egna anslutningar till internet. Men det är ändå intressant att se att det är så mycket trafik som går lokalt. Och tittar man på högst upp, Bonet, 150 megabit. NST mättar kapacitet från Umeå ner till knutpunkten i Stockholm som de tjänar in på att finnas på en knutpunkt där de kan byta trafik lokalt. Så, om vi då tänker oss i Sverige där vi har lite fler sådana här knutpunkter, lite här och lite där. Då ger vi plötsligt möjlighet för olika organisationer att byta trafik lokalt. Stamnäten som går mellan våra städer används bara för den trafik som verkligen måste färdas. I förmiddag så pratade Hasse Wallberg om ofantliga siffror och kapacitet som skulle krävas i Sverige för att ansluta alla med 5 megabit dubbelriktat. Om mer och mer trafik blir lokal och vi ser till att byta den trafiken lokalt så behöver inte stamnäten byggas i den samma omfattningen. Däremot är jag inte helt övertygad om att fler regionala knutpunkter åstadkommer det som efterfrågas, flexibla tjänster med konkurrensneutralitet eller konkurrensmöjligheter. För att det som statsmakten vill ha, det som EU vill ha, det som förhoppningsvis konsumenterna vill ha, det är att man som slutanvändare över sin anslutning i väggen ska kunna välja mellan olika operatörer och olika tjänster. Och knutpunkterna, det är egentligen bara ett sätt för internetleverantören att byta trafik. Fortfarande måste jag som företag köpa en anslutning till en internetleverantör. Och de äger då på vertikalen, de äger sladden för de beställer upp en leaseline kanske från Telia eller någon annan. De ställer ut en router och så levererar de en tjänst. Och jag sitter fast i ett avtal på 2, 3, 4, 5 år till ett visst pris. Och knutpunkter, fler regionala knutpunkter underlättar trafikströmmarna. Kanske kan det leda till att operatörerna ger oss mer differentierade tjänster där man kan få betala ett lägre pris om man i huvudsak skickar trafik lokalt jämfört med om man skickar det till andra sidan av jordklotet. Men det har man inte lyckats åstadkomma än. Så att jag är lite tvivlande på att det kommer att dyka upp några bra lösningar på det. Så, vad kan man göra istället då? Ja, ett alternativ som jag tänkte prata om lite grann nu då, det är att vi tar den här knutpunkten och så gör vi den lite större och kallar det för ett stadsnät. Och stadsnät är väldigt populära och det pratar man mycket om. Jag pratar om ett stadsnät som förstår layer 3. Alltså ett stadsnät bestående av routrar och inte någon layer 2-lösning med internet och switchade VLAN och hej och hå. Det viktiga är att ett sånt här stadsnät drivs av någon annan än den som levererar tjänster i nätet. Och det har vi varit inne på flera gånger tidigare idag. En kommunikationsoperatör. Internet är en tjänst av många olika tjänster. Men det finns även andra typer av tjänster. Den som äger sladden bestämmer oftast vilken typ av längdprotokoll som ska gå. Så det är väldigt svårt att komma från en monopolsituation på layer 1 och layer 2. Men layer 3, där kan vi konkurrera. Där kan vi leverera tjänster. Det är IP. Olika internetleverantörer, olika leverantörer av IP-telefoni, etc. Ett stadsnät antyder ju i namnet antyder att det här är något som skulle förekomma i en stad. Men så behöver det inte heller vara fallet. Utan man kan tänka sig att flera kommuner exempelvis, som uppe i Norrland där jag kommer ifrån, Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn går ihop och bygger ihop sina respektive små öar till ett stort nät. Då har man helt plötsligt en mängd kunder, ett stort kundutbud, kanske 50 000 potentiella hushåll i ett stort nät. Och det är mer attraktivt för tjänsteleverantörer än kanske en liten kommun med några få tusen hushåll. Så låt oss ta exemplet med ett stadsnät och en företagstjänst, en anslutning till internet. Det här är en väldigt vanlig typ av tjänst som finns. Traditionellt sett så skulle den här internetleverantören beställa upp en förbindelse till den fastigheten där företaget som vill ha internettjänsten finns. I det här alternativet med ett stadsnät i mitten, och det här stadsnätet som sagt det kan täcka flera kommuner. Tjänsteleverantören finns i ena änden, företaget i andra änden. Där låter man ett intelligent stadsnät ersätta den där beställda förbindelsen. Finns det flera internetleverantörer så har företaget helt plötsligt via samma anslutning, om huset man sitter i finns anslutning till stadsnätet, möjlighet att välja mellan många olika operatörer. Ännu tydligare blir det här om vi pratar om bredbandsaccess hemma. Två tjänsteleverantörer och så jag då, i min dator. Det här kan vara en DSL-anslutning, det kan vara en fast internetkoppling, något i den stilen. När jag väljer att ta en internettjänst från exempelvis ISP1 så ser man till att min dator får IP-adresser via DSP, vanligt protokoll, från den internetleverantören. När jag skickar trafik ut på internet så kan nätet ta trafiken till den här punkten och sen använder man en känd teknik, på Cisco-språk heter det policy routing. Man tittar på source-adressen och bestämmer utifrån det, vart ska jag skicka trafiken vidare? Ja, tillhör jag ISP1, kommer jag från en IP-adress som tillhör ISP1s adressutrymme, då tar vi den vägen ut. En tänkt anslutning till min polare här som väljer ISP2. Samma princip, går upp, väljer ISP2 och ut på internet. Men det intressanta är att om man då har layer 3 routing i det här stadsnätet så går trafik mellan mig och min tänkta kamrat genom stadsnätet på det här sättet. Istället för upp via min internetleverantör ner till Stockholm vända tillbaka in i stadsnätet. Vi får alltså regional samtrafik direkt. Och möjligheten att nå internet via olika tjänsteleverantörer. Och det här är ju väldigt intressant. För har man routing i stadsnätet så kan man dessutom producera andra typer av tjänster som inte kräver internetanslutning. Varför ska jag betala en massa pengar för en internetanslutning om allt jag behöver göra kommer från min hemanslutning till min arbetsplats via en VPN-koppling? De flesta bor och arbetar i samma område. Det är en stor sannolikhet att både jag och mitt arbetsplats är ansluten till samma stadsnät. Det är teoretiskt möjligt att använda privata IP-adresser i sånt här nät. Jag säger inte att man ska det, men det är möjligt så länge man har en adressplan i det här stadsnätet som gör att man inte råkar ut för konflikter. Med hjälp av routing tar vi trafiken raka vägen genom stadsnätet. Och det gör framförallt att det är, VPN är bara ett exempel, att det även finns andra typer av tjänster, exempelvis det som kommer från den offentliga sidan, skola, kommun, vård och omsorg, kan ha information i ett nät som är tillgängligt för alla medborgare utan att man behöver betala de 400 kronorna för att komma ut på internet som prislappen är idag. Det kan vara gratis att nå den kommunala informationen, men ska ut på internet, ja, då får jag köpa det. Om dessutom då den här routern här använder exempelvis rate limiting som är också en vanlig teknik, så kan man ju differentiera tjänster så att min internetanslutning, den kan vara 64 kilobit om jag inte vill betala så mycket, men den kan vara 10 megabit om jag vill betala mer. Ännu tydligare blir det här om vi pratar om andra tjänster än internet. IP-telefoni och tv till exempel, tv via multicast. Varför ska man kräva en internetanslutning för att få en tjänst som är baserad på IP? IP innebär inte nödvändigtvis internet. Man kan använda IP för andra ändamål. Det gör vi i alla företagsnät idag. De är inte en del av internet. Det finns firewalls och grejer emellan där. Och har man 50 eller 100 000 potentiella abonnenter här så är säkerligen Kanal Digital och Viasat och allt vad de heter intresserade av att leverera tv-tjänster i det här nätet. Speciellt om deras investering är väldigt låg. De behöver inte bygga den här infrastrukturen. Den finns. De behöver dra dit en sladd som kan leverera deras tv-kanaler. Med lite intelligens i de här routerna så kan man kontrollera vilka tv-kanaler varje abonnent behöver ha. Glöm det här med smart card och det som finns i vanliga digitala set-boxar. Det kan nätet sköta om. Och det kan vara möjligt i en sånt läge att man har i sin tv hemma kanaler som kommer från olika leverantörer av tv. Jag har några kanaler från Viasat och några kanaler från Kanal Digital till exempel. Istället för att den som äger antennsladden i väggen också bestämmer vilken tv jag får. Hur gör man då sånt här? Det är inte så komplicerat egentligen. Den viktigaste delen är att man gör en separation mellan den som levererar tjänsten och den som driver nätet, den som äger sladden hem till mig. Tjänsteleverantören kan vara internet, kan vara tv, kan vara telefoni, kan fortfarande ha en kundrelation med mig, skicka fakturan till mig. Men nätet som sitter mellan mig och tjänsteleverantören, det måste drivas av någon annan part. Hyfsat neutral, då blir det bäst. Sen när det gäller protokoll och teknik och standarder som används som ett nät, så är det egentligen inga konstigheter. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Funktioner som DHCP för att dela ut IP-adresser till mig som slutanvändare. Rate limiting för att se till att jag har olika hastighet på min tjänst. Om jag vill betala för 64 kilobit internet kan jag göra det. Om jag vill ha 10 megabit så går det också bra. Trafikprioritering för att säkerställa att exempelvis IP-telefoni kommer fram med bra kvalitet. Med layer 3 routing, alltså routing-funktionalitet, routrar i det här stadsnätet, så får jag dessutom samtrafiken, regional samtrafik på köpet. Det blir bara en naturlig konsekvens utav hur nätet fungerar. Policy routing ser till att jag kommer ut på internet via den tjänsteleverantör för internettjänster jag har valt. Men som sagt, det kan finnas många, många fler tjänster i det här nätet. Och det gör att exempelvis, som jag sa, kommunal information etc. kan finnas tillgängligt utan att jag ska behöva ut på internet. Och med hjälp av exempelvis accesskontroll för multicastgrupper kan man styra och ställa med tv. Det här är inga konstigheter. Det som är knepigt är bara att veta hur man ska sätta ihop de här grejerna för att få det att funka. Och naturligtvis ett antal andra problem som man ställs inför när man bygger bredbandsnät, som hur ska jag rulla ut några tusen switchar eller routrar? Hur ska jag säkerställa att de fungerar i en miljö där det är dammigt och fuktigt etc. etc. De typerna av problem som vi inte alls har diskuterat är mycket, mycket större när man väl kommer igång och börjar bygga den typen av nät. Men om man tar de här typerna av lösningar som jag har pratat om här, då får man någonting som vi på Packagefront kallar för True Broadband Network. Det är ett nät där det finns tjänsteleverantörer, kommunal, offentlig information, andra alternativa tjänster för än just internet och en massa slutkunder, både företag och privatpersoner. Och där har man då i samma sladd möjlighet att få just den valfriheten som jag tror många eftersträvar. Man kan välja sin operatör, sin leverantör av en tjänst beroende på just vilken tjänst det är. Det var ganska snabbt avklarat, va?